Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hej, Fritte här. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Telia. Och det känns extra bra, för är det något jag ogillar så är det omoderna bredbandslösningar och wifi som krånglar. Det är inte Telia helt enkelt. Men toksnabbt 5G-bredband, det är Telia. Och suveräna erbjudanden, det är också Telia. Att allt kring köp och installation är smidigt för dig som användare, ja, Telia. Att vinna på spåret 2 år i rad, ja, det är också Telia. Jag tror att poletten trillat ner nu. Bor du inom tättbebyggt område så kan du just nu få ett riktigt bra 5G-bredband genom Telia. Och som pricken över iet är det både stabilt och superenkelt. Vill du veta mer om det här så går du in på telia.se. Tack Telia! Universum. Helt oändligt tydligen. Det är lätt att drabbas av kosmisk ångest, ni vet den där smygande känslan som infinner sig när man börjar begrunda avstånden i rymden och vad som finns bortom det som vi kan se genom våra teleskop. Men idag tänkte jag att vi skulle fortsätta vår resa i kosmos och prata om vårt krökta universum och de fenomen som hör ihop med det, som till exempel svarta hål och gravitationsvågor. Så häng med på en resa till kvasarernas och händelsehorisonternas land. Jag heter Fritte Fritsson och det här är Allt du vill att veta som presenteras i samarbete med Acast.
Redan på 1700-talet började man prata om svarta hål, men det var först i och med Einsteins relativitetsteorier i början av 1900-talet som de kunde förklaras, även om det tog många år innan de kunde påvisas vetenskapligt. Den som ska berätta för oss om svarta hål och andra fenomen är Bengt Gustafsson. Han är professor emeritus i teoretisk astrofysik vid Uppsala universitet. Bengt har i många år suttit i Kungliga vetenskapsakademin som utser Nobelpristagarna i bland annat fysik och kemi. 1993 fick han asteroiden 5498 Gustafsson uppkallad efter sig. Varsågoda, allt du vill att veta om svarta hål och andra fenomen med Bengt Gustafsson.
Då säger jag hej och välkommen till Bengt Gustafsson, professor emeritus i teoretisk astrofysik vid Uppsala universitet. Och vi sitter här på Ångström-laboratoriet. Välkommen till podden.
Tack.
Vi ska prata om svarta hål, rumtid, krökta universum. Och första frågan, hur började ditt intresse för astronomi?
Ja, det började som för flera av mina kollegor redan innan jag var tonåring. Jag tror många av oss har haft upplevelsen av stjärnhimmeln. Vi bodde på landet och jag gick ut en klar kväll och såg det hela och blev helt överväldigad. Det kände många igen, tror jag. Men sen var det så att jag fick en bok i födelsedagspresent, tror jag, av mina föräldrar som hette, om jag minns rätt nu, experimentbok för pojkar. På den tiden så fanns det sådana böcker. Där kunde man göra olika saker och det var mer eller mindre spännande. Och det sista grejen där var att göra en cykelbil. Och det var ju något tyckte jag man kunde försöka göra. Och så började jag, men så visade det sig att jag kunde lite träslöjd, men så måste man också böja vinkeljärn och sånt där och borra hål i metall. Jag kunde inte, jag hade inte grejer för det heller. Så då fick jag avskriva cykelbilen och fick jag ta den näst bakersta. Och det var att bygga en stjärnkikare. Så det satte jag igång med och man skulle ha glasögonglas och jag lånade min mammas glasögon och satte längst fram i röret och sådär. Och tyckte jag kunde se kratrar på månen genom denna stjärnkikare. Nu tror jag inte att det var så lyckat det hela. Men jag tyckte det var fint och det där gjorde att jag fick blodad tand som man säger och gick vidare och började bygga teleskop. Så jag, som många amatörastronomer fortfarande gör, så började jag bygga kikare, olika avancerade, och kom in i de sammanhangen. Och
köpte du linser på postorder och sådär? Eller?
Ja, jag fick också i konfirmationspresent till exempel, så fick jag, det var en jättebra present, fick jag ett riktigt fint objektiv till en kikare. Och sen hade jag en snäll farbror i släkten som var ingenjör och som hjälpte mig med metallslöjden, för den behärskar jag fortfarande inte. Så jag fick till det, och i skolan så fanns det en förening för naturvetenskap, och där var vi med några stycken och startade en astronomisektion och höll på nätterna med att observera olika saker. Mm. Det var ett trevligt sätt att umgås också.
Ni vände på dygnet?
Ja, det gjorde vi. Astronomer gör alltid det alltså. Ofta tror jag nästan det är medfött. Många astronomer är kvällsmänniskor redan från början tror jag. Medan de som inte är det, de blir ofta solfysiker och sånt istället då. Mm. Eller rena teoretiker som inte går upp på nätterna.
Naturlig selektion kan man säga.
Ja, ja kanske.
Ja. För att vi ska förstå svarta hål och gravitationsvågor och andra så här astronomiska fenomen, så kanske vi först ska börja med det här begreppet rumtid. Vad innebär det?
Ja, det är ju centralt i relativitetsteorin. Och det är en insikt kan man säga. Först att rum och tid är sammanvävda. Så att det som du säger är rum, en rumsdimension, det kan te sig mer som en tidsdimension för någon som sitter på ett annat ställe. Rum och tid i sig är olika. Om man mäter längder eller mäter tider, så blir det olika beroende på hur man rör sig eller beroende på var man sitter någonstans, om man sitter i ett gravitationsfält eller inte till exempel.
Så, men det här innebär att den här pennan som jag håller i, om den rör sig i tillräckligt hög hastighet, så kan den bli lite kortare då? Eller
ja,
lite längre?
Synas vara det, beroende på hur den rör sig fram till dig.
Just
du som
det.
Mäter den alltså. Mm, mm. Och sådana här effekter, det visar ju liksom att det inte är så enkelt att rum är någonting som existerar oberoende av tiden och tvärsom. Men sen visade Einstein i sin allmänna relativitetsteori, som kom efter den här speciella. Men rumtiden introducerades redan i samband med den speciella. Men sen kom den allmänna. Och den allmänna, den sa inte bara att det är olika beroende på hur man sitter och vad man mäter. Utan det är också så att gravitation är ett fenomen som påverkar rumtiden. Så rumtiden blir som ett föremål, och ett plastiskt föremål, ett föremål som kan deformeras av massa. Så massa, alltså materia, har förmågan att deformera, kröka som vi säger, rumtiden. Och det betyder en helt annan syn på vad det handlar om egentligen. Alltså, i de gamla tider så kunde man tänka sig, och så tänker man fortfarande många gånger, rummet som en tom teaterscen kan man säga. Och sen tiden som en klocka som står i fonden och går obevekligt sin gång. Och sen på den här teaterscenen så finns materien, skådespelarna, som spelar sin pjäs. Och har rummets begränsningar och tidens begränsningar att förhålla sig till. Men det är ungefär så rum och tid finns. De bara finns där. Medan i relativitetsteorins värld så är rumtiden ett plastiskt föremål som materien deformerar. Samtidigt är det rumtiden som bestämmer hur materien rör sig. Så att det är en växelverkan kan man säga mellan de här två. Rummet påverkar materiens rörelse och materien kröker rummet. Som i sin tur påverkar rörelsen. Mm. Så att det är en helt annan bild än den här där man separerar tid och rum och materia. De är sammanlänkade. Rumtiden är ett föremål. Ett annat sorts föremål än till exempel en sten. Men det är ändå ett slags föremål.
Mm. Men en effekt av det här, det är ju liksom att en ljusstråle till exempel som man tänker sig ska röra sig helt rakt framåt. Men om den är utsatt för väldigt kraftig gravitation då, från en stjärna eller ett svart hål, så kröks dens bana. Då.
Ja, den kröks eller ser ut att krökas va? Om vi iakttar den. Det är ju den här rumtidskrökningen är viktig överhuvudtaget. Jag menar, jorden, i gamla tider så tänkte man sig att jorden går runt solen. Därför solen sträcker ut en slags osynlig hand och håller i, som kallades då, för tyngdkraft. Och håller i jorden och därför går jorden inte rakt fram utan går runt. Va? I den moderna beskrivningen är det istället så då att eller relativitetsteorins beskrivning, är det istället så att solen, massan, som är mycket större än jordens massa, kröker rumtiden omkring sig. Och i någon mening går jorden raka vägen fram, men eftersom rumtiden är krökt så blir den krökt bara.
Ah, okej. Okay. Så hela den här, tankarna kring relativitetsteorin bara på något sätt transformerade Newtons tankar om gravitation.
Ja, det är egentligen en helt annan sorts beskrivning.
Ja.
Mm. Newtons beskrivning fungerar väldigt väl. Därför gravitationen är så svag i solsystemet i jämförelse med vad den är till exempel vid ett svart hål. Där den inte fungerar alls. Mm. Men det gör att det är så att säga inget fel på Newton om man ser Newton som en bra beskrivning. Men om man verkligen går och tittar i detaljer ser man att den inte håller. Den håller så att säga inte heller teoretiskt egentligen. Utan därför är relativitetsteorins beskrivning mycket bättre. Men den kanske inte heller är den sista va? Men den fungerar väldigt mycket bättre. Och i grunden så är det en annan syn på vad rum och tid och materia är.
Jag sitter med din bok framför mig här som heter Svarta hål. Och som väl är en slags, de svarta hålen så astrofysikens forskningshistoria kan man säga. Där du berättar om de otaliga forskare som har varit med att utveckla idén om svarta hål och andra astrofysiska fenomen också. När liksom började tanken på liksom att det skulle kunna finnas någonting som heter svarta hål, när började den dyka upp, skulle du säga?
Den uppstår andra hälften av 1700-talet kan man säga, även om man inte hade termen svarta hål då. Men tanken att, som man då tänkte sig, om ljuset är partiklar som skjuts ut från en ljuskälla med en viss bestämd hastighet, ljushastigheten. Va? Då om man hade tillräckligt tungt eller starkt gravitationsfält så skulle ljuspartiklarna inte kunna komma ut från den där stjärnan med starkt gravitationsfält. På samma sätt som om du skjuter ett skott rakt upp från jorden så kommer kulan inte att komma ut ifrån jorden utan falla ner igen om du inte skjuter med mer än 11 kilometer per sekund. Ljuset går ju med 300 000 kilometer per sekund. Men då tänkte man sig att man hade tillräckligt mycket massa, tillräckligt mycket gravitation så skulle inte ens ljuset orka ut. Och den idén, den fanns då under 1700-talets andra hälft och in på 1800-talet. Men sen upptäckte man att ljus ju verkade vara en vågrörelse. Och vågor har inte det här problemet som partiklar har. Så därför föll idén undan i glömska kan man nästan säga fram till början av 1900-talet då den återuppfanns och utvecklades inom ramen för allmänna relativitetsteorin. Och där beskriver vi alltså det så som Einstein också såg att hade man tillräckligt mycket materia samlat på tillräckligt inom tillräckligt liten volym, då skulle den här rumtidskrökningen bli så stor att ljuset bara skulle gå runt. Det skulle aldrig kunna komma ut ur det.
Nej. Så på något sätt är det svårt att säga vem som då uppfann det svarta hålet, utan det är liksom en lång rad tänkare som har presenterat olika modeller som har lett fram till det som vi idag kallar svarta hål.
Alltså det som gjorde mig intresserad av ämnet, det var ju det här, och det tycker jag är fortfarande väldigt fascinerande. Hur förhåller vi oss till det obegripliga. Alltså när vi möter objekt som ter sig, eller tankar på objekt som ter sig absurda och omöjliga, då försöker vi naturligtvis förklara bort det och vi säger att det måste vara fel på teorin. Och här var alltså teorin, Einsteins allmänna relativitetsteori, som sa att man borde kunna få såna här, som det då kallades, rumtidssingulariteter. Va? Det borde kunna finnas. Och den tanken i sig tedde sig fullständigt absurd. Och ett exempel var filosoferna här i Uppsala, professorerna i filosofi, som flera stycken av dem sa att detta är helt omöjligt.
Var det så kallade Uppsala-skolan?
Ja. Så att det måste vara något fel på teorin. Och det var många som var övertygade om att natur, även om det var teoretiskt möjligt, så skulle naturen nog ha något som förbjöd det här. Va? Mm. Som gjorde det omöjligt. Och det var inte förrän fram på 60-70-talet som man började på allvar ute bland många forskare se att det här kanske ändå var något man måste räkna med, kunde finnas kanske.
Och då var Stephen Hawking en av dem som
han var en av dem som utredde möjligheterna att undvika de här kollapserna till svarta hål. Alltså när en stjärna mot slutet av sitt liv inte längre har kvar energi, och det gör att den inte längre kan hålla sig varm inuti, och det gör att den inte längre kan ha tryck som håller emot och mot gravitationen, och då var frågan, skulle man då kunna få ett svart hål? Och vad Hawking och hans medarbetare visade var att under vissa förhållanden så skulle det nog vara omöjligt att undvika den där kollapsen. Han var inte först med den tanken och inte med de funderingarna, men han gjorde det på ett mer, ska vi säga, matematiskt bärkraftigt sätt än man hade gjort tidigare.
Men idag kan man säga med visshet att svarta hål existerar? Idag.
Ja, det får man nog säga. Vi vet ju inte riktigt hur de ser ut inuti. Ja, det är svårt och det finns många problem kring det som jag diskuterar i min bok. Då. Men nog är det så att det finns områden i rumtiden som är så kompakta att inte ljus kan komma utifrån dem. Och det kan ju vara en rimlig definition på ett svart hål. Vi har upptäckt sådana objekt. Vi har alltså stjärnor i dubbelstjärnor. Där går ju stjärnor runt varandra, kring varandra. Då har vi stjärnor som går runt kring något som vi inte kan se. Och från dess omgivning kommer intensiv röntgenstrålning av den typ som man kan räkna med kommer ifrån trakten av ett svart hål, när den där stjärnan, den synliga stjärnan, blir avklädd sitt material av tyngd, av gravitationen från det svarta hålet. Så sådana objekt har vi. Vi har flera andra, och sen har vi ju den här grandiosa upptäckten av LIGO, alltså av den här gravitationsvågedetektorn. Ja, det är flera stycken anläggningar i USA och också en i Europa nu som har sett sån här händelser där svarta hål faller ihop. Och där får man en väldigt fin diagnostik, alltså en väldigt fina kriterier eller fina signaler som visar att det här, de här gravitationsvågorna, de är nog ganska säkert alstrade av svarta hål. Så jag tror att vi får nog säga att de finns. Det verkar så alldeles bestämt. Mm.
Men om vi då ska förklara ett svart hål på något någorlunda enkelt sätt. Vad har ett svart hål för karaktäristik?
Ja, de egentligen sett utifrån så har det inte mycket karaktäristik.
Det är ingenting.
Jo då, men inte mycket mer än till exempel en vanlig elektron eller en proton. De är nästan som en slags elementarpartiklar på det sättet att utifrån så kan man se om de har, vilken massa de har. Man ser ju deras gravitation, och den är då beroende av massan, hur mycket material som har kommit in där. Och sen så kan man se om de eventuellt har en laddning. Det har de nog inte särskilt mycket, men om de hade det skulle man kunna hålla en fledermajskula i närheten av dem eller något sånt där, du vet, och se att här finns det ett elektriskt fält. Och sen så kan man se om de roterar. För de sveper med rumtiden omkring sig. Så om man tänker sig rumtiden som det där föremålet, så roterar den också om det svarta hålet roterar. Och man måste vänta sig att det roterar, därför de stjärnor eller vad det är som har gjort upphov till det svarta hålet, de roterar. Alla stjärnor roterar. Och när en sån där stjärna, det kan vara stor blå superjättestjärna, när den faller ihop så är det som då en skridskoprinsessa eller prins som drar in armarna och spinner upp i en piruett. Va? Svarta hålen roterar alltså med stor säkerhet och dessutom väldigt snabbt. Och då sveper de mer rumtiden omkring sig. Mm. Och det betyder att om man lägger någonting i närheten av dem så påverkas det. Det svänger med. Mm. Och det där kan man alltså i princip observera. Så det är en egenskap till.
Men är det så att allt i universum roterar? För jorden roterar ju, ja, och solen och vår galax roterar väl också?
Galaxer roterar, galaxhopar roterar. Mm. Så det finns nog anledning att tro att det mesta roterar. Den riktigt intressanta frågan där har ju varit ett tag om hela universum roterar. Därför att om hela universum roterar kan man få helt absurda konsekvenser. Till exempel att man skulle kunna i princip resa bakåt i tiden. Vilket man än så länge inte har kunnat visa att man kan. Och frågan är om universum roterar. Om hela universum roterar så... Ja, det finns en massa frågor här. Du kan fråga till exempel, rotera i förhållande till vad?
Mm, just det.
Men det kan man svara på. Till exempel om man har en planetbana, en långsträckt planetbana, så skulle man så småningom tycka se hur den roterar på ett sätt som skulle... Och alla planetbanor skulle rotera på samma sätt. Det skulle vara ett tecken på att universum verkligen roterar som helhet. Och det är då man kan eventuellt planera en väldigt, väldigt lång resa. Och den måste ta lång, lång tid, för rotationen måste vara mycket långsam, vad vi förstår. Men då skulle man i princip kunna komma tillbaka innan man reste. Mm. Och det känns inte bra. Det strider mot någon slags grundläggande känsla vi har av orsak och verkan och sånt. Så en del av oss tror att just därför att universum knappast kan rotera. Mm. Men det är ju inget starkt argument, för filosofin bedrar oss ibland. Det självklara är inte alltid så självklart.
Ett svart hål, som jag har förstått det, så det är ju liksom en oerhört stor massa som är sammanpressad oerhört tätt.
Det behöver inte vara så stort, men du måste sammanpressa den väldigt mycket. Alltså om du skulle göra ett svart hål av jorden, då måste du pressa ner den till mindre än en stenkulga.
Just det. Men då en planet som är 100 gånger större än solen, då kan den fortfarande ha en diameter på en kilometer eller 10 kilometer till och med, eller?
Ja, nu beror det på alltså hur stor massan är, va? Men storleksordningen någon kilometer eller sånt där. Nu är frågan vad du menar med diameter.
Ja, för att de inte är runda, eller?
Nej, alltså det är ju oändliga trattar i rumtiden. Ja, va? Okay. Och det betyder att du måste tala om hur du tänker mäta den där diametern. Mm. Du kan inte gå och mäta tvärs över, därför ditt måttband kommer att dras ut i oändlighet. Va?
Just det.
Vad du kan göra är att mäta omkretsen, eller du kan lägga en yta omkring det, och tänkt yta. Och så kan du tänka efter hur stor är den där ytan då. Mm.
Men om man ska se det som en tratt, är den här tratten beroende på vilket håll man då nalkas det svarta hålet, så kan tratten liksom sticka åt alla håll? För det är inte så att det är en tratt, eller hur?
Nej, alltså, utan du får tänka det i enklaste fallet åtminstone att det är sfäriskt symmetriskt, det är som ett klot. Va? Och så kommer du in innanför den där gränsen som vi kallar för händelsehorisonten, och då är du ohjälpligt, då faller du ohjälpligt in. Det händer väldigt dramatisk sak där utan att tänka på det. Alltså om du reser in genom händelsehorisonten till ett stort svart hål, ett sånt där som väger några miljoner gånger mer än solen. För det finns sådana också, så vitt vi förstår, i vissa galaxers centra och inklusive Vintergatans centrum. Reser du in genom ett sånt här mycket massivt svart hål, då märker du inget särskilt. Om du reser in i ett stjärnstort svart hål, alltså sådana som det finns lite här och var i vår Vintergata till exempel, reser du in genom ett sånt där, då kommer du att tidigt dras ut i en lång smal tråd, därför det drar lite mer i fötterna, om du reser med fötterna för, än i huvudet, va?
Just det, som gravitationen är större där.
Ja, just det. Men om det är ett massivt svart hål, då märker du inte det. Du kan resa ganska långt innan du märker någonting. Men egentligen sett utifrån så sker det något dramatiskt när du reser in. Man ser dig aldrig resa in, va? Utan det verkar som du hänger på horisonten hela tiden. Medan du kommer att se universum utvecklas allt snabbare. Och inom loppet av några sekunder så ser du vad som händer med jorden och solen och allt det här. Om för oss i vår tid miljardtals år. Så tiden förändras, tideräkningen förändras alldeles kolossalt när du reser över kanten.
Kan man tänka sig att man når en mittpunkt, eller man pratar om singularitet. Mm. Alltså det är där.
Ja.
Det är liksom den extrema punkten. Ja.
Nu blir det svårt. Mm. Därför vet jag inte hur de ser ut inuti. Och det är något som jag försöker diskutera i boken. Och det finns vilda spekulationer och de är jättespännande. Men vi vet inte. Om det är ett klassiskt svart hål, och med det menar jag då någonting som inte har några kvantmekaniska effekter. Vi vet att det måste vara kvantmekaniska effekter. För materien där inne är så hopknycklad, så hopträngd att... Det spär sig inte alls åt som det gör i vardagsrummet som makroskopiska föremål som stolar och bord och så. Det är inte så. Utan det är något väldigt mycket mer kvantiserad värld och vi förstår oss inte på den fullt ut. För att det är också så att gravitationsfältet kan vara kvantiserat och det klarar vi inte med dagens fysik. Så det är bara spekulation då. Men i det klassiska svarta hålet så når du på ändlig tid mittpunkten. Du faller alltså in och nu har klockan gått och nu har jag kommit till mitten. Men då är du dessförinnan hoppressad till oändligt tätt. Va? Mm.
Men har man någon aning om vad den här singulariteten, vad den innebär? Vad är det för vilket tillstånd som råder där inne?
Ja, man har ju vissa beräkningar då. Men som jag sa så är det fysiken där inne är ytterst oklar. Va? Mm. Men man kan säga geometrin har man fått lite kläm på. Mm. Och då blir det väldigt intressant om det svarta hålet roterar, vilket det då antagligen gör. Därför då får du flera horisonter. Du passerar en horisont till och själva singulariteten är ringformad. Och om du reser genom den där ringen så kan det hända intressanta saker. Här finns det spekulationer då om att det kanske fungerar som ett maskhål. Så att det är möjligt att de här svarta hålen skulle kunna vara vägar till andra rumtider, andra universa till och med. Och det används mycket i science fiction-litteraturen. Mm. Man upptäckte det här på 60-talet och sen dess så har det börjat vimla av såna här rymdresor till andra tider, andra platser, andra världar genom svarta hål.
Men det är fascinerande. Men det är det som kallas för Einstein-Rosen-bryggor.
Ja, just det. Så att egentligen är det en upptäckt redan från 30-talet. Mm. Men nu är det alltså inte så lätt att resa genom svarta hål just beroende på de här kvanteffekterna. De kan göra det fullständigt hopplöst och korka igen alla tänkbara tunnlar i rumtiden som folk har tänkt sig. Va? Och det finns flera fundamentala problem som måste lösas innan man vet så mycket mer om det här. Och de är teoretiska, men delvis kanske man kan få lite hjälp nu av observationer av svarta hål. Och speciellt roterande svarta hål som man kan få genom gravitationsvågor, astronomin. Va? Låt oss hoppas det, men för närvarande så är det inte till att förstå. Och det är just det som är så roligt, det är det som är så fascinerande med svarta hålen, att de är mycket mer absurda än vi någonsin kunde tänka oss. Och då är det ju jättespännande hur det kommer sig att vi med vår människogjorda matematik och fantasi, Einsteins och andras, har kunnat göra förutsägelser om så här fullständigt absurda saker. Och så går vi ut och kollar, ja, de fanns, va? Ja. Jag tycker det är jättespännande. Ja. Hur kommer det sig att vi kan göra sånt?
Ja, det är otroligt fascinerande. Men de här första då, forskarna på 1700-talet, John Mitchell och andra, sådär, började det också i hans fantasi? Eller det var inte så här observationer det började med, utan det började med att han tänkte att det borde finnas någonting som är...
Men det var ett ganska enkelt tankeexperiment. Alltså, ja. Newton, nu är vi på 1700-talet, i början av 1700-talet hade Newton skrivit att han och gav argument för att ljuset är nog partiklar som skickas ut från ljuskällorna. Va? Okay. Och sen partiklar som skickas ut någonstans ifrån, jaha, de påverkas ju av tyngdkraften. Som vilken gevärskula som helst. Och det betyder om tyngdkraften är tillräckligt stark att de här partiklarna inte skulle komma så långt. Och då borde det finnas vad han kallar för mörka stjärnor. Som då var hans föreställning om svarta hål. Och det är intressant för att det här är en intressant figur, John Mitchell. Han var också intresserad av dubbelstjärnor. Och han byggde teleskop och han observerade dubbelstjärnor. Och han funderade över om dubbelstjärnorna bara råkade komma nära varandra eller om de måste ha bildats ihop. Och så gjorde han statistik på det och sa nej, de måste ha bildats ihop, så de går runt varandra. Okej, om de gör det och man har en sån här mörk stjärna, då skulle man inte kunna se den mörka stjärnan, man skulle kunna se den andra stjärnan som går runt den mörka. Så det diskuterar han, va? Och det är ju faktiskt den metod som man först upptäckte svarta hål med. Så han var ju ett par hundra år före sin tid. Mm.
Det talas ju om supermassiva svarta hål. Ja. Var det här som du nämnde tidigare då, det som fanns i Vintergatans centrum? Bland
annat? Ja, just det. Nu vet jag inte om det är supermassivt. Det är väldigt massivt. Men de riktigt supermassiva, de finns i andra galaxer. Det finns galaxer som har svarta hål som väger miljarder gånger mer än solen. Mm. Alltså där de väger som en hel galax där inne. Och de är ju ibland, inte kanske jämnt, men ibland väldigt aktiva på det sättet att det strömmar in material mot dem. Och det materialet accelereras ju, gas då framförallt, till fantastiskt, och stjärnor, hela stjärnor. Accelereras när det är på väg in i svarta hålet med enorma hastigheter. Och det samlas, eftersom galaxen roterar, så har det här infallande materialet också rotation, och det kommer att samlas i en skiva omkring svarta hålet, och den lyser väldigt starkt, kanske som hela galaxen, genom att det hela tiden faller in och kolliderar material med den där skivan, och sen strömmar skivan successivt in i svarta hålet, men på vägen dit så lyser det väldigt mycket. Och det här typen av objekt kallar man kvasarer. Som man upptäckte, man visste inte att det var svarta hål, men idag så är vi ganska säkra på att de kvasarerna drivs av svarta hålet i centrum. Alltså.
Just det. Men kan de här, så här supermassiva svarta hålen, kan de påverka sin omgivning då? Mer än att de drar in saker mot sig?
Det är en intressant och bra fråga. Och det är fortfarande mycket diskuterat hur mycket de påverkar sin omgivning. De gör ju det naturligtvis. Kvasarerna skickar ut väldiga strålar med mycket höga hastigheter, elektroner som strömmar ut med väldiga hastigheter vinkelrätt mot den där skivan, va? Och den där elektronstrålen och ljuset också från kvasaren, eftersom den lyser så starkt, påverkar materien omkring, och kanske påverkar det möjligheten för galaxen att bilda nya stjärnor, kanske trycker det bort gas, det hettar i varje fall upp gas, så galaxernas utveckling kan påverkas. Så då har vi ju vår Vintergata, ett lite mer beskedligt men ändå rejält svart hål i centrum som väger ungefär mellan 3 och 4 miljoner gånger solens massa. Och det är tyst för närvarande. Vi hör inte mycket från det. Vi ser effekterna av det genom att stjärnorna rör sig kring det. Men man ser inte mycket strålning. Men om Vintergatan kommer i ordning, och det gör den ju då genom att andra galaxer kommer i närheten och stör banorna för stjärnor och annat, då kan det strömma in mer material mot svarta hålet, och då kan vi få en aktiv kvasar där inne under ett tag, och det har vi kanske haft tidigare också i Vintergatans historia.
När det gäller svarta hål, inom forskningen idag, är det så att teorierna om vad svarta hål är och hur man ska förstå dem, skiftar de mycket mellan olika forskarlag, eller liksom, finns det någon samstämmighet kring det?
Ja, om vissa saker finns samstämmighet, stämmighet om andra saker, så finns det ju inte alls det. Och det hänger ju ihop med de här olösta problemen, hur de fungerar i det inre, men man har också andra problem som är mycket diskuterade just nu, som jag också tar upp ordentligt i slutet av min bok. Det brukar man se som en slags paradox, och den är ganska egendomlig, och det har att göra med, men intressant, det har att göra med det här att jag sa att man kan, när man tittar på ett svart hål utifrån, kan man bara säga några få saker om det. Man kan inte säga vad det är som har fallit in i det till exempel, inte alls. Men informationen om vad som har fallit in i det måste enligt kvantmekanikens lagar finnas kvar. Var finns den? Jo, inne i svarta hålet. Så att om till exempel du har fallit in, så i princip så finns informationen om dig och din vågfunktion, som ju du egentligen är i kvantmekanikens beskrivning. Informationen om den här om dig ligger där inne i svarta hålet. Okay. Men sen visade Hawking redan i början av 70-talet att svarta hål har den egenskapen att de till slut avdunstar. Och det är går också att förstå ganska bra hur det där går till. Alltså. Det är en kvantmekanisk effekt. Och det gör att samlar man energi tillräckligt tätt så blir det möjlighet att energin övergår i materia, E lika med mc2. Och den materien kan då spontant bestå av ett partikel och en antipartikel. Om partikeln kastas ut och antipartikeln faller in, då har du ändå fått ut någonting ur svarta hålet. Ur svarta hålets fält, gravitationsfält, kommer plötsligt en partikel. Och den kommer på bekostnad av svarta hålet. Svarta hålet blir lite lättare. Och så händer det här gång efter gång, och till slut så flammar svarta hålet upp, en ström av partiklar kommer ut och det är borta.
Ja.
Och det här sker efter fruktansvärt lång tid för de typiska svarta hålen. För
miljontals år då? Eller?
Ja, nej. 10 höjt till 70 år alltså. Något sånt där. Universum har funnits i 10 höjt till 10 år, alltså en etta med ungefär etta med 10 nollor. Men här har vi en etta med 70 nollor. Det är fruktansvärt lång tid. Men i princip händer det.
Ja.
Och när det händer, då är frågan, du som ligger där inne, eller din vågfunktion, eller informationen om det, kommer den ut då? Det måste den ju göra. Okej. Okay. Och det leder till ett annat problem med relativitetsteorin. Och här står alltså tanken att informationen överlever din passage genom horisonten och att den sen kan komma ut igen. Det strider då mot en annan fundamental princip i relativitetsteorin som säger att det skulle inte vara möjligt. Och då står alltså kvantmekanik och relativitetsteori i konfrontation med varandra.
Mm.
Och det här brukar man kalla för svarta hålparadoxen ibland. Informationsparadoxen om svarta hål. Nu tyder det mesta på att det segrande ur den här fighten kommer de att gå som tror att det är fel på relativitetsteorin. Det är kvantmekaniken som i princip säger att din information på ett eller annat sätt behålls. Kanske att den aldrig går in på allvar i svarta hålet utan kastas ut. Inte du, men informationen och kunskapen i form av kanske en massa ljus som kastas ut från närheten av horisonten när du är på väg in. Vi vet inte det.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
En annan aspekt av det här med det krökta universum är gravitationsvågor, som är superaktuellt nu i och med årets Nobelpris i fysik.
Uh-huh.
Som tilldelas då till forskare som har kikat på det här med gravitationsvågor. Kan du berätta lite grann om detta?
Ja, det är ju det är en viktig och spännande upptäckt verkligen. Och det är verkligen prisvärt på det sättet också att det är nästan otroligt att man kan påvisa gravitationsvågorna på det sätt man har gjort. Och det har krävt väldigt mycket, vad ska vi säga, både optimism och hårt arbete av ett stort forskarlag och ganska mycket pengar dessutom. Det handlar alltså om att se gravitationsvågor, påvisa dem i laboratoriet, eller inte laboratoriet men på jorden, när de kommer utifrån rymden ner till oss. Gravitationsvågor är alltså en slags skakningar i rumtiden kan man säga, som är en konsekvens av allmänna relativitetsteorin och kunde alltså förutsägas för 100 år sedan ungefär. Även om det fanns diskussioner om deras karaktär och Einstein trodde väl aldrig man skulle kunna påvisa dem. Men det är alltså, om du har två massor som rör sig i förhållande till varandra så skickar de ut den här gravitationsstrålningen och skakar rumtiden. Lite grann analogt med elektromagnetiska vågor, radiovågor till exempel, där man har laddningar som rör sig fram och tillbaka i en sändarantenn och de skickar ut elektromagnetiska vågor. Här skakar alltså rumtiden istället. Så det är ett rent gravitationellt fenomen och det är det som är så snyggt med det. För att de typiska astrofysiska fenomenen annars är sammansatta av olika komplicerade krafter som växelverkar med varandra. Här är det bara gravitation. Mm. Okay. De här skakningarna är stora förstås om man är nära en mycket dramatisk händelse som två svarta hål som smälter ihop till exempel. Eller går i banor kring varandra och smälter ihop. Men om man sitter på ett ordentligt avstånd som vi gör från sådana objekt i regel, då är det väldigt obetydliga saker. Solsystemet som helhet, där har vi ju planeterna som rör sig kring solen, va, skickar ut bara några watt av gravitationsstrålning och det skulle vara väldigt svårt att påvisa det. Va. Så frågan är nu, hur skulle man påvisa det? Jo, de här skakningarna i rumtiden skulle man kunna mäta genom att mäta avståndet mellan två punkter väldigt, väldigt noga. Och då har man byggt detektorerna som gör det här inom LIGO-projektet. Två stycken stora antenner i USA. Poängen med att ha flera stycken är att man får ju skakningar av andra skäl än att rumtiden skakar, till exempel jordbävningar eller lastbilar som kör förbi eller vad det är. Om man nu har dem på flera olika ställen så kan man ju se om man får samma signal, va, på bägge ställena, så tyder det på att det kanske kommer utifrån rymden. Och de här skakningarna, de är inte större än variationerna mellan avståndet är av storleksordningen en atomkärnas storlek eller mindre. Och över 4 kilometer som det är i det här fallet. Och att påvisa en sån enormt liten förflyttning eller hastighet i speglarnas rörelse runt varandra, för man har speglar. Man skickar ljus mellan speglarna och så mäter man väldigt noga avståndet med hjälp av det här laserljuset. Och ja, jag menar, det var många av oss som bekant oss med det här redan när man började skissa på det på 70-talet. Och jag trodde ju aldrig skulle gå. Och jag tror jag var många som aldrig trodde det skulle gå. Det var verkligen hög riskforskning. Men de som drev fram det, de trodde eller hoppades i varje fall. Och till slut så gick det ju. Så nu hittade man här på hösten för 2 år sedan den första händelsen. Som man har, och nu har man iakttagit flera sådana här händelser. Och det är då massiva svarta hål, inte så tunga som de vi pratade om nyss. För de väger sådär några gånger, 30 gånger solens massa eller något sånt. Som har gått i bana kring varandra, spinner fortare och fortare och förlorar energin och gravitationsstrålning och så smälter de ihop. Och det är ett förlopp på några sekunder. Och det har man alltså kunnat observera. Mm.
Men det här första resultatet man fick då 2015, vet man då liksom varifrån, kan man säga så att där kom det ifrån?
Peka på det. Inte särskilt noga. Och det beror på att man har bara de två antennerna. Och vad man då mäter är när det kommer till den första antennen och när det kommer till den andra antennen. Och så kan man då räkna ut med hjälp av det en båge på himlen som de borde komma ifrån. Men nu har man under tiden sedan dess byggt upp ytterligare en sån här detektor i Italien. Och med hjälp av den så kan man få en mycket bättre riktningsbestämning. Om man har 3 punkter. Och det kommer att komma fler. Det byggs på flera håll runt om på jorden såna här detektorer nu. Så att så småningom får vi en ganska bra vinkelupplösning och kan säga ungefär varifrån det kommer.
Men sker allt det här i Vintergatan eller kan det komma från andra galaxer?
Nej, det är mycket längre bort.
Det är från fjärran galaxer helt enkelt.
Ja. Det finns såna här händelser i Vintergatan som man också kommer att se. Kanske inte så många med svarta hål i, men med neutronstjärnor eller andra kompakta objekt som de skickar också ut sådana här signaler. Men det här objektet som man såg på hösten 2015, det var ett objekt som låg långt bort, långt fjärran bort utanför vår galax, i en mycket avlägsen galax, långt bort.
Vad finns det för intressanta spår som vi kan, som den här kunskapen om svarta hål och gravitationsvågor kan leda oss in på nu framöver?
Mm. Först och främst då fysiken. Alltså hur fungerar de väldigt starka gravitationsfälten? För det har vi egentligen inte så mycket kunskap om. Vi har allmänna relativitetsteorin, men den är ju, det är ju en matematisk skapelse som man måste vara klar över, har sina begränsningar säkert också, inte minst när vi kommer till kvantmekaniska effekter. Så det, men det är första, alltså att vi förstår den grundläggande fysiken bättre, gravitation bättre. Men sen är det naturligtvis så att de här svarta hålen har ändå en stor betydelse, även om just den här typen av händelser som vi talar om här som skickar ut gravitationsvågor kanske inte är så viktiga astronomiskt sett. Men de svarta hålen i sig är viktiga, och på det här sättet kan vi förstå svarta hål mycket bättre. Och inte bara dem, utan också neutronstjärnor till exempel, som också är väldigt kompakta och intressanta objekt. Och där ändå ganska många stjärnor blir neutronstjärnor. Och nu kan vi se hur de växelverkar gravitationellt, alltså vad som händer när två neutronstjärnor går i bana kring varandra och faller samman till slut. Så att man kan nog säga att för den här typen av extrem astrofysik, alltså extrem i den meningen att det är extremt starka krafter inblandade, så är den här gravitationsfysiken, gravitationsvågestudierna, är väldigt viktiga.
Mm. Finns det fler fenomen som vi tror existerar men som vi inte har kunnat påvisa än?
Det är ju en svår fråga. Alltså, man ska aldrig säga att det inte gör det. All erfarenhet visar ju att när man går ut och tittar med högre noggrannhet än förut, bättre optisk upplösning med teleskopen, större teleskop som man ser längre ut, så eller med nya metoder som tittar på nya typer av budbärare från universum, som till exempel gravitationsvågor, då hittar vi nya saker, nya fenomen. Alltså naturen är så rik att den ständigt överraskar oss. Vi har ingen chans att tänka ut allt det som kan finnas här, tydligen. Dessutom, det är liksom inte bara det grundläggande fenomen som svarta hål då, utan det är också fråga om hur de här olika delarna i naturen växelverkar med varandra. Det kan vara hur invecklat som helst, va? Och överraska oss gång efter gång. Om du tar svarta hålen igen, de tänkte man sig ju tidigt kunde finnas. Så det är ju en teoretisk förutsägelse från oss. Mm. Men att den kanske mest ljusstarka, mest ståtliga fenomenen i universum, de stora radiogalaxerna och kvasarerna, att det skulle vara svarta hål. Nej, det trodde man aldrig. Då upptäckte man på 50-talets slut och 60-talets början, och det, att det skulle vara svarta hål, den tanken kom inte upp för några år senare, va? Som drev dem alltså. Mm. Det är ju lite absurt att det som lyser mest i själva verket är sånt som inte kan lysa alls. Va? Och det är då indirekt genom att det faller in material mot dem, och det materialet hettas upp innan det kommer in i svarta hålet och lyser.
Mm. Finns det något speciellt spännande forskningsprojekt kring svarta hål eller liknande just nu som du tycker att är värt att nämna?
Jag tycker nog dels det är teoretiskt, den här diskussionen kring den så kallade informationsparadoxen som jag var inne på tidigare. Det tycker jag, det ska bli spännande att se hur de löser det. Alltså. Hoppas de gör det innan jag slutar mitt astronomiliv. Den andra saken som jag tror är väldigt viktig är just det här att systematiskt nu undersöka gravitationsvågen. Vågorna från universum. Och där kommer vi nu att få först ett antal observationer av sammanfallande svarta hål av stjärnstorlek. Och sen kommer vi, när den stora rymdinterferometern LISA kommer upp, som väl kommer upp på 30-talet, då kommer vi att kunna studera gravitationsvågor från de här supermassiva svarta hålen och vad som händer där. Va? Så att då får vi successivt utblickar längre bort i universum och också utblickar från över hela detta enorma spektrum av massa, alltså från de soltunga svarta hålen hela vägen upp till de som väger miljardetals gånger solen. Och det kan bjuda på väldigt mycket.
Ja, ja. Fascinerande.
Ja, det är det.
Men när du säger 30-talet, då menar du 20-30-talet?
Ja, just det. Ja, ja.
Ja, precis, ja.
Jag hoppas det.
Precis. Den här podcasten heter ju Allt du velat veta. Har du något ämne utanför ditt eget fält som du skulle vilja veta mer om?
Alltså det finns ju mycket jag skulle vilja veta mer om. En hel del. Men för att ändå hänga kvar i det som gränsar till mitt eget fält, så finns det ju ett område som är intrikat och svårt och filosofiskt intressant. Och kanske man skulle försöka se på det också med lite vetenskapshistoria, lite djupare vetenskapshistoria, jag vet inte. Men det är den här frågan om varför matematiken fungerar och så bra. Alltså hur kommer det sig att, för jag tillhör dem, människor har olika idéer om det här, men jag tillhör dem som tror att matematiken är en mänsklig uppfinning. Jag tror vi har uppfunnit den. Förmodligen skulle utomjordingar någonstans på någon annan stjärna eller planet uppfinna något liknande. Men, eller mycket liknande kanske till och med. Men jag tror ändå att det är vi som konstruerar matematiken. Hur kommer det sig att den här människogjorda konsten, för det är kanske mer än konsten än vetenskap, förmår att göra förutsägelser om nya fenomen. Och det är ju inte bara det att den duger till att beskriva det vi känner till. Va? Det tycker jag inte är så konstigt. Att man kan, man hittar det, man hittar det, man hittar det. Ja, men vi prövar matematiken, det går nog att beskriva kanske. Hjälpligt bra. Men det är att den också obevekligt kan göra förutsägelser om helt absurda saker. Som vi inte hade någon aning om fanns. Och inte ens trodde kunde finnas efter det att vi gjort förutsägelser. Och svarta hål är ett exempel. Alltså de som betraktades som absurditeter så länge. Och sen finns de. Hur kommer det sig att vi med vår matte kan göra sådana saker? Och då är principerna bakom är ju liksom, bakom matten är att den ska vara konsekvent. Den ska kännas ofrånkomlig när man väl börjar den. Och sen ska den vara snygg. Så det är en slags estetisk princip som vägleder många matematiker. Och hur kommer det sig då att den där estetiska principen tydligen går att använda för att göra konstiga förutsägelser om naturen som visar sig stämma? Det skulle jag vilja veta. Ja. Så ja, det får du ta upp i en annan, med en filosof eller så.
Ja, det låter otroligt spännande. Matematikens inneboende kraft, eller vad man ska kalla det. Ja. Bengt Gustafsson, tack så jättemycket för din medverkan.
Tack.
Bengt Gustafsson om svarta hål, gravitationsvågor och andra spännande astronomiska fenomen. Trots att det har gått flera hundra år sedan vi förstod att jorden inte är universums medelpunkt, så känns det bara som vi har börjat vårt utforskande av kosmos och dess hemligheter. Är du intresserad av hela den spännande historien om hur de svarta hålen upptäcktes, kan jag verkligen rekommendera Bengts bok med den kongeniala titeln Svarta hål som kom för ett par år sedan. Vi som gör den här relativt nyupptäckta podden heter Fritti Fritsson, Ida Wahlström och Gustav Wolf. På återhörande.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.